fotballtreneren. En podcast av trenere for trenere. Dagens vert Arne Møller og Teddy Moen.
Her i fotballtrenerstudiet vårt i dag har vi med oss en idrettspsykologisk rådgiver. Han har vært i mange store klubber i Skandinavia, ikke minst i FC København, i Ståle Solbakken sin tid. Han heter Johan Falby, og vi nysgjerrig på om han har noen hemmeligheter å dele med oss. Velkommen hit, Johan. Nå det jo fotball dette dreier seg om. Men du begynte et litt annet sted, gjorde du ikke?
Ja, jeg kommer fra bordtennisen.
Akkurat.
Der jeg började min idrottskunskap, eller idrotten, karriere, eller vad ska kalla det för.
Mm.
Så det, ja, det
så du var bordtennisspelare på bra nivå, har jag också fått med.
Ja, jag var med i junior, pojk och seniorlandslag. Från det att man var 12-13 år när man började med landslagsläger, sen slutade någonstans i mitten på 20-25 någonstans där. Då fick jag lite skador så hamnade jag utanför landslaget. Det var ganska bra landslag på den tiden i Sverige.
Ja. Ja, kan du nämna någon av de du spelade samma? Det är nog känt för det norska publiken.
Ja, jag har spelat dubbel med Mikael Appelgren, Jan-Ove Waldner och en del också med Ulf Tickan Karlsson. Så det är dubbel då. Och jag kommer från samma klubb som Gio och Äpplet då. Och sen var det ju hela landslaget där då. Det var ju Erik Lind och Peter Karlsson och så vidare. De var ju topp 20 i världen där. Jag tror på en tidpunkt var det nog att de fyra bästa, eller fyra, fem svenska var topp 10 i världen faktiskt.
Din egen karriär, hur högt på rankingen gjorde det?
Man får ju alltid vara försiktig sådär. Vet, om ni, jag för mig att det var 62 som bäst, alltså 60 plus någonstans där. Men fråga mig om 10 år, då var jag nog 40. Eller? Men det var någonstans där. Och jag har ju slagit alla de här bästa spelarna i Sverige vid någon tidpunkt. Jag brukar skryta med och jag, naturligtvis förlorar jag en massa gånger också. Men jag har ju i alla fall varit med där uppe och så.
Och hur blev då kopplingen till fotboll?
Ja, men jag tycker det är en sån fantastisk miljö att växa upp i. Där landslagen då, de fantastiska idrottsmännen som var med där. Och jag har alltid haft ett intresse också för psykologi och så vidare. Jag tyckte att det var spännande. Och vad gör att man blir duktig? Och hur stannar man kvar när man är duktig? För det är olika skickligheter det där som man ska göra där. Men, så jag har alltid haft det intresset. Så när jag fick en skada när jag då var där, 60-70 i världen, någonting sånt. Och då märkte jag under den skadeperioden, det var svårt att komma tillbaka efter den. Och ja, det blev mer och mer psykologi och jag sökte in på universitetet. Och sen fortsatte jag spela lite, för det är ju, så slipper man ju ta studielån och sådana saker. Mm. Så jag fick en bra resa där. Mm. Många idrottare som har varit på elitnivå, de tappar ju liksom fotfästet när de slutar. Men jag gjorde en naturlig övergång där från att pingisen varje dag till plugga varje dag. Och sen har jag haft turen och ja, det goda tillfället att få jobba som idrottspsykologisk rådgivare då i hela mitt liv. Så jag vet inte, jag vet inte när jag ska börja jobba.
Nej. Vad du ska göra när du blir stor? Ja.
När jag blir stor, ja.
Men vad det första du gjorde med fotbollen då du kom in i fotbollen, vad var det som tog dig in där?
Ja, nej, men jag har ju, alltså fotbollen är ju, det är ju den största idrotten på jorden. Nästan hur man än räknar så blir det ju fotbollen som är störst. Och det finns ju resurser inom fotbollen. Så det är ju mycket därför man hamnar i fotbollen. Men sen den är ju intressant också. Och sen har den utvecklats, fotbollen, till att vara väldigt kollektiv. Till att bli mer och mer individuell, som sen ska bli ett kollektiv, om man säger idag. Mm. Så att det har ju hänt saker under de här 25 åren som jag har jobbat då också. Så det är nog en stor anledning. Men jag har jobbat i många andra idrotter också. Så att det är många individuella och en del andra lagidrotter också. Så att det är inte så att jag måste vara i fotbollen. Och det tycker folk är lite konstigt. Sådär.
Ja,
va? Du har fått erbjudande från den föreningen. Varför tackar du nej? Nej, men jag jobbar med konståkning eller jag jobbar med bordtennis eller tennis eller jag gör andra saker.
Mm.
Så att, och det tycker jag är en styrka, för man blir rätt lätt ganska snabbt insugen i en kultur. Jag tror det var någon här på seminariet här som sa det, att det är som en virvel, alltså en trumma, man kommer inte ur den där, man fastnar mer och mer i de här givna sanningarna som finns inom fotbollen då. Men jag tror att det är bra att ha lite friskt perspektiv utifrån ibland och plocka in saker, oavsett miljö. Det är inte bara fotbollen som är så här, det kan ju vara simning eller bordtennis eller vad som helst.
Og du har jo da hatt en lengre periode I FC København, som også et kjent klubb her I landet og I Norge, kanskje mer enn en del svenske klubber faktisk. Så hvordan jobbet dere der?
Ja, jeg håller med dig om at FC København, om man ser det ved Rosenborg FC København då, som har varit de bästa på herrsidan, fotbollslagen i Skandinavien. Nu tycker jag Malmö gör det väldigt bra också de sista par åren.
Absolut.
Så det håller jag med om. Och jag blev för det första ganska förvånad över hur liten organisationen var runt det här A-laget. Vi hade ju Ståle Solbacken som manager får man ju säga, och tränare. Och han hade fått ihop ett bra gäng runt där. Så att vi var ganska tajta och ganska liten organisation. Jag tänkte, nu kommer jag till någonting gigantiskt här. Men det var en småstadsklubb känns det som med de folk som var runt omkring där och duktiga människor och så vidare. Så att det var det första. Och sen fick jag en ganska fri roll I laget. Jag jobbade väldigt mycket individuellt med spelarna framförallt. Så att det innebär ju att jag följer ju med på matcher, träningar, resor, läger och allting där och var ganska nära spelarna och jobbade individuellt med dem som sagt var och även gav visst stöd till eller ett stöd till ledarna runt det här laget för att försöka få ihop pedagogiken och så vidare runt laget.
Hände att du jobbade med hela laget också?
Det gjorde det, absolut. Ja. Vissa delar gjorde man det och framförallt så utbildningsdelar som ju är viktiga. Där, det tar man ju gärna I hela laget så man slipper att sitta dra allting med varje enkelt spelare. Sådär. Mm. Så jag jobbade med hela laget och sen så var det att passa in det individuellt och sen I smågrupper jobbar vi också i laget då när man samlar ihop grupper som hade kanske något gemensamt eller någonting som man kunde jobba med i små minigrupper då så att säga.
Och detta är ju då lag som ska prestera på högt nivå och här är naturligt nog ett utvändigt press, förväntning och så vidare och du nämnde nog med att acceptera monsterna här. Och jag så en uttalelse från en av dessa Köpenhamnsspelarna och säger alltså att vi ska inte vara rädda för det här bara känslor. Men det är ju kanske det som gör att vi blir det där inte det.
Ja, det är ju där. Jag utgår ifrån det som ett KBT då, eller kognitiv adfärdsterapi heter det på norsk, tänker jag då. Alltså cognitive behavioral therapy då. Och först och främst så handlar det väldigt mycket om tankar, känslor och kroppsupplevelser. Hur man uppfattar olika situationer och hur man då tolkar de här situationerna. Och det som händer i utmanande situation är att man kanske feltolkar eller övertolkar det som händer och tankar, känslor som uppstår och övervärderar och feltolkar de här och då får man ju beteenden då eller adfärd som inte blir funktionella eller man mister det funktionaliteten. Jag tycker, nu sitter vi på tränarseminariet här och där har ju Tom Högly höll ju ett föredrag när han berättade om att ja, men jag måste komma nära Ronaldo I den här situationen och kommer jag för långt ifrån då ger honom för mycket tid. Men jag vågar inte gå nära för det går snabbt, jag är inte riktigt inne I matchen ännu och jag tar inte klivet, men det borde jag gjort. Och varför tar han inte klivet ut och kommer nära i spelsekvensen här då? Ja, men det är ju att det är tankar som, eller stress eller oro eller känslor som gör att han kanske tar ett för sent beslut och han ser jag hinner inte. Och sen så utifrån det så hamnar han för långt ifrån och då har han ju ändrat sitt beteende. Egentligen så borde han ha klivit på en gång men någonting gör det och där kan man börja titta på vad är det som gör att han inte tar ett sånt snabbt beslut och hur kan han bli medveten om vilka tankar och känslor som påverkar att han inte tar det beslutet. Och så kan man egentligen då träna det här genom att acceptera, jag vet att jag kommer att bli nervös. Jag vet att jag kommer att må dåligt. Jag vet att jag kommer att misslyckas. Jag vet att jag kommer att lyckas. Jag kommer att bli glad, ledsen och så vidare. Ja. Och sen så lära sig identifiera de här tankarna och känslorna och det som händer. Och sen öva på att nej, jag ska vara helt uppe på Ronaldo hela tiden. Det är min uppgift. Och det ska jag göra oavsett om jag mår bra eller dåligt eller om jag tvekar eller vad det nu är, oavsett vad, så ska jag vara där. Jag måste acceptera situationen. Och det är ju det handlar om. Jag menar, vill du vara på toppnivå, då kommer du bli nervös. Du kommer att misslyckas och allt det här. Och det är lika bra att vänja sig.
Och bara vänja sig med det. Ja. Jag har en god vän I en skuespiller som heter Eirik Del Barco Soleglad, en norsk väldigt duktig skuespiller som berättar att han var så nervös att han kastade upp för varje föreställning. Inte han bestämde sig för att han gadd inte mer. Dette gidder jeg ikke mer. Dette kutter jeg ut, og så jeg ferdig med det. Og det funket. For rett og slett å bestemme seg for at de følelsene, det greit, det kommer, men jeg kan ikke holde på sånn, det kan jo ikke være sånn.
Ja, men om man tittar på den delen som handler om mindfulness då, som også er någonting som man använder i de här sammanhangen, og då er det ju att inte kontrollera utan acceptera att det kommer. Ja. Och sen kunna skilja på mina tankar, känslor och upplevelser och vem jag själv är. Så det vill säga, jag egentligen ska jag kunna ta ett steg tillbaka och titta på mina känslor nästan då, bildligt talat så, och titta, det här händer nu, här är jag, men jag är inte mina känslor, jag är inte mina tankar. Utan jag är, det är en del av mig naturligtvis, men jag kan skilja på det och min uppgift.
Ja.
Så på ett sätt är ju det att kontrollera det, men jag skulle inte använda de orden, utan jag använder heller då acceptera eller skifta perspektiv på den här situationen och upplevelserna som jag har i den här situationen.
Ja. Det att kontrollera kan virka mer att undertrycka. Och
tillbaka 20 år i tiden i idrottspsykologin så var det ju det att stoppa tankar, kontrollera tankar, byta tankar och så vidare. Men här är det mer, det startar ofta en pingismatch i hjärnan istället som tar massa energi faktiskt. Så det är ju inte det vi vill göra, att ta energi, eller det startar nästan att man börjar grubbla eller... motstånd på något sätt, och det vill vi undvika, utan medvetandegöra och leva med.
Ja.
Och sen så får man se, det är inte alla som det här passar, men jag har upplevt i mitt jobb här nu då sista 10-15 år när jag jobbar mer och mer eller jobbar med det här, då upplever jag att det här passar väldigt många, och många säger ju när man börjar prata om det här att wow, alltså det är ju ett helt nytt perspektiv. Jag har alltid liksom försökt fly från det här eller undvika eller byta ut eller som stänga av och så. Men gud vad skönt, jag behöver inte det. Nej, det behöver du inte. Men sen så gäller det att öva på det här också, för du ska kunna göra det när du är supernervös.
Ja.
Och då vet vi vad som händer allihopa. Vi blir ju liksom, vår koncentration eller fokus hamnar ju i en väldigt liten fåra. Sådär. Så det är en träningsfråga.
Hvis vi tar detta här ned på ett ungdomsnivå, så är det ju många unge spillere, gutter og jenter her som opplever press, stress, men kanskje ikke akkurat at de skal ut og vinne en Europa League-kamp eller på det nivået, men i hverdagen altså. Hvordan opplever du det, og hvordan kan vi ta tak i det der?
For det første så kan man jo si at de skal ikke ut og spille Europa League eller så, men det de skal gjøre er jo deres Europa League.
Ja.
For reaksjonene er jo likadana når vi hamner i stressede situasjoner eller utmanende situasjoner. Og da blir det jo en kamp der også, eller opplevelser som oppstår og så videre. Så det er jo samme utfordring egentlig. Og det er samme reaksjoner og så som de står inför. Och det här gör, idag blir jag lite oroad när man ser att psykisk ohälsa ökar bland barn och unga. För vad är det egentligen för situationer vi utsätter dem för vid den mognadsgrad de är? Det kommer väldigt fort, väldigt mycket, och det skapar, de har inte riktigt de här redskapen för att hantera det. De kanske inte ens har, alltså de har inte erfarenheten heller, och de kanske inte ens har den biologiska mognaden att hantera de här frågorna. Och därför så blir man ju lite orolig. Så nej, men det är deras Europa League-match, och de kan jobba med samma tekniker, men de har inte samma erfarenhet. Så att man får lyfta ner det på en annan nivå. Och en bra nivå som jag också har pratat om på seminariet här är ju att helt enkelt våga prata om känslor och upplevelser och generalisera och avdramatisera att man faktiskt är glad ibland, man är ledsen ibland, man är och så vidare och så vidare. Man upplever känslor. Känslor är inte farliga, utan känslor är en del av livet. Samma sak att man flyttar ju hela tiden gränser på vad som är ohälsa och så vidare. Man skydda kanske är fel att säga, men man flyttar liksom saker som, för nu låter man ju väldigt gammal, när jag växte upp 40 år sedan, men nej, men alltså det var ju en del av livet. Idag är det att jag mår illa eller dåligt eller jag har problem, men det är inte det, det är livet som har drabbat dig, och det kommer att fortsätta drabba dig, och det här är ju hela samhället, och man vill ju skydda barn och unga och så vidare och så vidare, plus att det samtidigt då sker väldigt väldigt snabba förändringar med digitalisering och allt annat som pågår. Så att Ja, det är många saker kring det där. Men att lyfta de här frågorna med barn och unga är inte farligt. Och att göra det är snarare att de tillåts skaffa sig samma eller redskap som är på deras nivå tidigare.
Du hører på Fotballtreneren, en podcast fra Norsk Fotballtrenerforening og Norsk Tipping.
Vi som trenere og foreldre her, hvordan kan vi bidra på en bra måte?
10 000 kroners fråga.
Ja, du har vel nettopp skrevet en bok om det, har du ikke det, Teddy?
Gjør det bedre selv om du kan. Jeg har vært så heldig at jeg har lest boka til å få lov til å anmelde den. Jeg synes den var utrolig bra, inspirerende, Johan. For det klart at som trener gjennom mange år, så har jeg jo sett hvordan foreldrerollen i idrett har endret seg. Tilbakeholden, mine foreldre var veldig sjeldent, og så må jeg drive idrett. Det tror jeg heller ikke dine var. I dag tror jeg det motsatt, at det veldig sjeldent foreldrene ikke det til stede. Og med digitaliseringen så kan de faktisk følge ungene sine. På video om det är en annan världsdel.
Ja.
Vad gör det här med de unga?
Men det här är ju en del av det som pågår i idrotten och det är en professionalisering av idrott, speciellt fotboll. Det handlar om mycket pengar och det är nog inte det barn eller föräldrarna tänker på, men det blir lite prestige att ha duktiga barn och ungdomar och föreningar och bygger ju, alltså de försöker ju hitta duktiga spelare tidigare och tidigare, man kan tjäna pengar i föreningen och så driver, det här blir som en negativ spiral egentligen då. Det här är inte bara fotbollen, men fotbollen är en av de mest globala idrotterna, så de är ju drivande. Och jag tror ju att det är svårt att vända den utvecklingen, kan man ju säga, och då innebär det att föräldrarnas roll blir ju viktigare och viktigare, att skydda sitt barn från det här så länge som möjligt. Och föreningarna som jag pratade också om här tidigare är ju otroligt viktiga, att de tar ett ansvar över och är tydliga med hur de vill jobba gentemot föräldrarna, så inte föräldrarna blir stressade. Och sen har vi ju det, den tredje delen i det här, det är ju tränaren då och ledarskapet som tränaren har. Och där någonstans finns ju lösningen på det här egentligen då. Och det är ett hårt jobb. Men det handlar ju tråkigt. Utbildning, kommunikation och att man har en långsiktighet i arbetet.
Ja, för det är här du har tagit en roll och en plats liksom. Du är på många måter rådgivaren som ska rådgiva de här heliga tränigheterna i forhold til att kunna ge dig kunskap. Hvordan upplever du och hvordan blir du mött i en sån samling?
Ja, det jag noterar, det är ju, och det har ju pågått länge det här, men det blir mer och mer, det är ju att det kommer ju idrottare som är väldigt duktiga till exempel till mig, och då är de mitten på tonåren kanske någonstans, eller något år efter kanske, men ja, mitten på tonåren, kanske tidigare också tror jag. Och så säger de att de är nervösa eller att de är tappat motivation eller vad det nu är för någonting, och så börjar man prata med dem och så märker man att de är ju... Alltså deras föräldrar är så djupt involverade i det här så att det har skapat skuld till barnet. Ja. Så barnet säger i princip, jag kan inte sluta för min mamma och pappa har köpt det bästa till mig, skjutsat mig, stöttat mig, gjort allt för mig och jag har en sån stor skuld till barnet. De säger inte att de har en skuld, men jag kan inte sluta för de skulle bli så ledsna.
Mm. De följer en pliktfölelse på en måte.
Ja, precis. Helt rätt. Mm. Så det är en sån sak som man stöter på. Och men tyvärr missar vi många på grund av det. Och det här är de som kommer till mig, det är ju de kanske som har, det är ju inte alla som har varken pengar eller råd eller vet om att det här finns, utan det är ju bara toppen av ett stort isberg. Det här är ju liksom, ja, jag tror att det är många, många fler där ute.
Så här har vi som klubbar ett väldigt ansvar egentligen att utdanna föräldrar eller informera
och tränare
inte minst.
Och skapa en god miljö hos tränarna också, så att inte tränarna behöver känna den här stressen att vi ska vinna kuppen, vi måste göra det och det, och alla måste spela i tippeligan eller ute i Holland var de nu ska någonstans, utan att man skapar en långsiktighet i det här. Men som sagt, mot det här står ju kommersiella krafter som trycker på för underhållningsindustrin som finns där ute. Så att det är svårt. Jag tror inte vi kan vända det. Men däremot så, ju fler vi kan nå och ju fler föreningar vi kan nå som bygger en trygghet, desto fler tror jag vi kan behålla lite längre i fotbollen. Och alla känner på det.
Ja, för alltså, i utgångspunktet så är det ett väldigt solid värdegrundlag både i svensk och norsk idrott. Det er bestemmelser, barneidrettsbestemmelser, som vi har gjort veldig mye riktig der. Vi har en kultur for å egentlig la barn få lov til å være barn og ungdom til en viss grad, men vi har sett en negativ utvikling her, altså vi blir påvirket av den globaliseringen som er. Så det klart at jeg synes det altså, det akselererer det her. Jeg bekymret som trener. Jeg ser det. Jeg ser en psykisk utbrenthet hos mange ungdommer. Mange slutter med idrett alt for tidlig. Og det, prestasjonsmåte, altså det her å prestere, ikke sant, skole, idrett og så videre, gjør jo at gleden med å drive idrett forsvinner. Det bekymringsfullt, synes jeg.
Ja, det du setter ju fingret på det, och det är ett problem som det ser ut idag. Och jag har inget riktigt svar på hur man ska göra, utan, men jag tror ju fortfarande på, som du sa, att svensk och norsk idrott liknar varandra väldigt mycket med ideella krafter och så vidare. Och därför, jag går tillbaka till vi måste stärka föreningen, att den, att den orkar stå emot det här och orkar ha en långsiktighet. För det blir ju så här också att det är ju inte sällan jag hör det att man pratar med en förening och så, men varför selekterar ni 8-10-åringar eller ja, ja, men vi måste göra det. Varför det? Ja, men de där borta gör det. Och, men alltså, ni måste göra fel för att de gör fel. Vad är det för argument? Alltså,
kort poäng.
Och det är ett problem. Det blir ett problem. Men sen samtidigt kan jag förstå det. För de får fram ett antal spelare och så när de blir 10-12 år gamla så försvinner de till en annan förening innan de behöver det. Och då känner ju de, varför, ja, men då måste vi göra samma sak. Ja. Och så kommer föräldrarna och säger, vi måste ha bättre lag för annars så... Så går vi bort till den klubben. Och sen så får man hela den här stressen. Det här som osund miljö i grund och botten. Som gör att barn slutar för tidigt. Och då måste vi göra någonting större. Jag brukar också prata när jag är ute i regioner i landet. För det här är ju ett storstadsfenomen. Eller vad det är. Men nu sprider det så här ut i mindre byar och städer. Och då... Det försöker man också i svensk idrott. Jag tror man också behöver samarbeta mellan idrotterna. För att inte bränna ut de här barnen och träna 5, 7, 8 gånger i veckan med fotboll bara. Utan se till att om det nu är innebandy och fotboll och handboll och pingis och tennis i den här föreningen eller i den här byn. Då, att man försöker dela på det här så att man får en allsidig träning. För då kommer de ha mer motivation längre förmodligen. Och sen så kanske när det är dags så, ja men då är det bara... Ja, pingis då. Då blir det ju pingis i slut för alla.
Men där kommer motargumentet fort. Liksom, för de Messi har bara spelat fotboll.
Ja.
Och det är väl här vi glömmer att kanske Messi har haft någon andra rammebetingelser än det de flesta får när vi bara spelar fotboll i vår kultur. Då.
Jag tror att fotbollen tjänar definitivt på allsidighet och möjligheten för att få nok mängde och påverkning i forhold til motorisk utveckling ligger i kraften att du driver med olika ting i en tidlig ålder. Det tror jag de flesta fagfolk vill vara ganska eniga om.
Det finns bra evidens.
Det gör det. Men så är det ju en sån föreställning att fotboll är så allsidig i sig själv. Ergo så du får det. Så det är en vanskelig diskussion. Allt handlar om att legitimera att du önskar ha kontroll. Fotbollen ønsker selvfølgelig å ha mest mulig tilgang. Andre idretter jo kanskje ikke så privilegiert, men de ønsker jo tilgang, og så blir det et kappløp der de blir kanonføde, veldig ofte unge. Så vi trenger motstemmer. Jeg ble veldig inspirert på det boka, og jeg møter med deg, Johan, fordi at din stemme blir viktig nå. Det gjør det. Vi trenger flere stemmer som på en måte tar barna og ungdommene på alvor. Och tala deras sak. Du är en slags ombudsman nu, Johan.
Fotbollsombudsman, nej. Talangutvecklingsombudsman, nej. Nej, men stort tack för fina ord. Men det jag ska säga där då, det är att jag ombudsman, det är inte jag som gör de här studierna. Jag sammanställer och åker ut och pratar och utbildar om massa kloka människors goda studier som görs över hela världen med i massa olika idrotter.
Mm.
Så det är ju min sammanfattning. Och jag brukar säga det också. Jag är inte kontroversiell i den sammanfattningen. Jag ligger nog ganska mycket i mitten. För jag vet också, om vi vänder på det här. Det krävs att träna mycket. Vill du bli en fotbollsspelare på elitnivå. Då ska du träna mycket. Men då brukar jag säga det. Träna rätt mängd i rätt ålder. Överträna inte i tidig ålder. Det medför större risker än vad det medför... Vi har framgångsfaktorer eller ger en fördel. För det, så det, man hamnar snett i hela diskussionen. Och det är också viktigt att understryka när man pratar om de här sakerna. Jag vill ha fram elitspelare. Jag vill bara göra på bästa möjliga sätt så att man ökar sannolikheten. Det är allting är fråga om sannolikhetslära. Vad använder jag av de här kloka killarna och tjejerna som sitter i världen, som är experter? Använder jag den kunskapen?
Jag likte väldigt gott en uppställning i ett föredrag du hade här där du sätter upp tre olika mål och du sätter alltså mål, resultat och så, men du har som mål för atferd och mål för prestation. Och sånn som vi kanske i vår världen idag så blir vi så upptatt av det resultatmålet. Alltså det får så stor makt eller stor plats då. Men vi har ingen reell förmening om vi ska komma dit. Det blir mer en önskedröm.
Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nej, men på elitnivå så pratar man ju mer och mer om ätfärdsmål då, eller, eller prestationsmål.
Ja.
Och mindre om resultatmål. Men på barn- och ungdomsnivå så pratar man mer och mer om resultatmål. Och då kan ju resultatmål vara jag ska bli professionell fotbollsspelare. Det är ett resultatmål. Jag jämför mig med andra människor.
Ja.
Eller vi ska vinna den här kuppen. Därför måste vi toppa. Måste spela med de bästa. Eller jag ska göra mest mål i den här ligan eller vad det är. Och det är givet. Och jag börjar alltid där om jag kommer in med en elitidrottare. Men vad vill du? Vad har du för drömmar? Precis som du sa. Vad har du för drömmar? Jag vill vinna OL-guld. Eller vi ska vinna skytteligan. Eller jag ska vinna skytteligan. Eller vinna någonting då. Okej, men hur ska du göra det? Och det är ju den viktiga frågan. Och då har vi processer och prestationer som vi ska göra. Ja, men, och en fotbollsspelare måste då, ja, men, om vi ska vinna ligan, ja, men då måste jag slå fler inlägg. Spännande. Vad behöver du göra för att slå fler inlägg? Ja, men då måste jag använda min perception, min positionering på planen. Jag måste få bättre mottagning så jag kan lägga bollen på rätt yta så att jag får tillfälle att kurva in den här bollen när jag ska slå inlägget. Och då är vi nere på attfärdsmål då. Affärsmål. Ja. Mm. Och då blir det väldigt, väldigt specifikt och väldigt, väldigt tydligt. Och man kan mäta det också.
Så ja, du
kan
det blir konkret.
Det blir väldigt konkret. Ja. Och det här fungerar väldigt bra på barn. Men det skulle fungera på Ronaldo också.
Ja, och det vara så. Är det akkurat det som är spännande.
Ja, du kan börja med det som man kallar för beteendeförändring då alltså. Mm. Affärsförändring då. Och det blir väldigt specifikt. Du som tränare kan ge specifik feedback till varje spelare individuellt till exempel. Och det blir en bättre läringssituation i och med det. Och du kan också utvärdera och spelarna kan lära sig också titta på. För det är inte bara att jag ska slå inlägg hela tiden och de ska bli bra. Utan jag måste ju hitta den situationen som gör att jag kan få slå inlägget eller... Man kan också börja titta på situationer. Jag hade 12 tillfällen i matchen att slå ett inlägg. Men jag gjorde det bara 8 gånger. Varför kom jag bara till 8 av 12? Mm. Jag vill ju göra 12 av 12 chanser när den tillfället uppstår. Då kan man börja titta längre ner vad som händer innan den här situationen och så vidare också. Så att du kan bryta ner det här väldigt, väldigt långt och bli väldigt, väldigt specifik. Och du kan jobba med de här målen väldigt mycket på planen också. För jag vet ju det, många ungdomstränare sitter där. Jag har inte tid att sätta mål för att vi ska sitta ner med varje individuellt och så vidare. Ja, absolut. Men här kan du faktiskt då följa upp det på planen. Och barnen då, ungdomarna kan själva jobba väldigt mycket med det här. Och bryta ner och så vidare. Så det är ett bra sätt.
Mm.
Men det är ett lite nytt sätt att tänka. Det finns en tröskel där.
Men vi får ta utfordringen, Johan.
Definitivt. Och Johan har ju varit över i Norge med en rekke anledningar. Blivit lite känt med han. Och nu är det ju så att den boka som jag anmälte, den var på svensk. Men nu... Kommer han faktiskt en norsk version? Fortell lite.
Ja, vi håller på att översätta boken till norska. Det finns ett samarbete med bandyförbundet som du börjar med. Och jag hoppas också att det blir fler förbund som kan vara och kliva in där. Eller organisationer som kan kliva in och få ut den här på den norska marknaden. Då. Och vi hoppas att det kommer ske under efter sommaren 2022. Här nu.
Ja.
Så den är väl på väg.
Ja. Nu ska jag inte utfordra på vad den norska titeln blev, men det är en anekdote knyttet till varför du kallade boken det du gjorde.
Ja, hotell. Ja, gör det bättre själv om du kan. Det var, det sa jag till min pappa. Nej, men det var en pingismatch när jag var i 8-årsåldern som där jag nog trodde att jag skulle vinna den där matchen, men jag låg under efter första set då, och min pappa kom ner med någon dryck till bordtennisbordet där när jag stod och skulle ge mig råd. Det var bara det att det var inte ett råd utan det var 5000 ord. Alltså det var att serva hit och spela där och fåran och backen och så vidare. Så till slut så tröttnade jag och så gav jag racketen till min far då, och så sa jag, gör det bättre själv om du kan. Och sen, nu ska jag understryka att båda mina föräldrar var väldigt engagerade, eller lagom engagerade i min idrott. Min pappa var lite överentusiastisk i starten, men han sa det efteråt där till mig att i vuxen ålder då, så att, men där förstod jag att det inte är jag som spelar. Det är Johan, och jag hade jätteduktiga tränare och en jättefin grupp som jag var i. Så det är ju bara för mig, jag ska vara här.
Ja.
Jag ska vara närvarande men inte styrande.
Nej.
Och det är historien bakom det där. De lyckades med det. Och det är en av anledningarna till att jag kom så långt jag kunde med det fina stöd jag har fått av mina föräldrar. Lagom. Det finns väl på norska också, va? Lagom. Till pass på danska vet jag i alla fall.
Passelig.
Lagom.
Nej då, din far var en klok man, det skjønner jeg. Han er en klok man. Han tog et steg tilbake. Ja. Det er ikke alle som gjør det.
Nej. Men jeg tror det er en viktig grej. Alltså, närvarande, du ska finnas där runt ditt barns idrott. Speciellt i början. Men precis som att de ska lära sig någonting i livet och flytta hemifrån så småningom, så kan man göra den processen mycket kortare i idrotten. För idrotten är nästan alltid bra miljöer, det är min erfaring. Alltså, det är en bra miljö, det finns en tränare, det finns tydliga regler, det finns kompisar och det finns ett tydligt mål. Jag vill ha kul och jag vill lära mig någonting. Och det är ju en fin miljö. Och de har valt den här idrotten själv också. Det gör att de är väldigt motiverade. För det är ju inte alltid man är motiverad i skolan till exempel. För det måste man gå till. Men här är ju alla förutsättningar för att lära sig stå på egna ben. Under fina former. Idrotten är underbar. Och därför så måste man våga som förälder att kliva ett halvt steg tillbaka först. Observera. Och ser det fint ut. Ta ett kliv eller två kliv tillbaka. Visa intresse, ställ frågor sådär. Men du kan faktiskt gå ut och dricka en kopp kaffe och snacka med andra föräldrar och njuta av det. Eller stanna hemma och bara fråga, hur var det på träningen idag? Det är inte du som ska göra karriär, utan det är ditt barn.
Och att du faktiskt som förälder, selv om din son eller dotter tapar en match, det går snett, ting inte går så bra, så är det faktiskt väldigt mycket läring i det. Det är en form för att bygga beredskap.
Vi har ju fått känslor och tankar av en anledning. Det är väl därför vi också är en rätt utvecklad art på jorden. Och jag brukar tänka så här, det vore rätt tråkigt utan känslor och tankar. Och under livet kommer vi ha både glada tankar och ledsna tankar. Och det är väl lika bra att lära sig att det kommer att hända. Och så är det en del av livet. Och ibland vinner man, ibland förlorar man.
Ja.
Nu låter det väldigt enkelt det här, men man får öva lite på det.
Men lite i min värld så är det. Alltså utan motstånd, utan smärta, utan det så blir det ingen story.
Det blir
ingen story. För att hvis du lever lycklig resten av dina dagar så är det inte mer att fortälla om.
Nej.
Så det gör att vi känner att vi lever. Så det är det som är idrätten minner oss på till en värld tid.
Det ger närvaro.
Ja. Absolut.
Ja. Helt enig.
Ja.
Flott.
Supert, tusen takk Johan, veldig stas å bli kjent med deg og at du ville komme her og dele dette med oss. Jeg håper mange av dere som hører på kan ta med dere noen av disse tipsene og gode rådene. Tusen hjertelig takk for at du kom.
Takk skal du ha, Johan.
Takk at jeg fikk være med.
Du hører på Fotballtreneren, en podcast av trenere for trenere.